ett litet tag till Oslo, för också kung Olav hade vid en ceremoni vid det gamla fästet Akershus ett ord till ungdomen om det som hände förr i historien.
Det är mitt hopp att kommande generationer av norrmän vill bevara, vill bära vidare den djupa tro på land och folk som har skildrat dem som gav sitt liv och som visade sig villig till och kunde sätta livet på spel för det genvinning.
Danmark under och efter en ockupation. Vitt hennes värld handlar om historieskrivningen kring den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget. För programmet svarar Anders Björnsson. Så här lät det i svensk radio den 9 april 1940.
Extra nyhetsutsändning från TT. Ett officiellt tyskt meddelande om den tyska invasionen av Danmark och Norge föreligger nu. Det är den tyska försvarsmaktens överkommando som meddelar. För att göra motvärn mot det pågående brittiska angreppet på Danmarks och Norges neutralitet har den tyska försvarsmakten övertagit det beväpnade skyddet av dessa länder. För detta ändamål har på tisdagsmorgonen starka tyska avdelningar ur alla försvarsgrenar ryckt in respektive landsats i dessa båda länder. Till skydd för dessa operationer har omfattande minspärrar utlagts.
På måndag den 9 april har det gått 50 år sedan tyska trupper ockuperade Danmark och Norge. Norge skulle under hela ockupationstiden styras av en tysk lydregering under vidkun Quisling, medan kungen och den lagliga regeringen tog sin tillflykt till England och från första stund uppmanade till motstånd mot ockupanterna. I Norge organiserades också en motståndsrörelse, Jämmefronten, som hade ett brett stöd bland befolkningen. I Danmark gick det helt annorlunda till, åtminstone till en början. Den tyska invasionsmakten möttes inte någonstans av öppet motstånd. Inga gevärssalvor avfyrades mot inkräktarna och den gamla ordningen med regering, folketing och myndigheter blev kvar helt intakt. Att den tyska ockupationen tog en annan form i Danmark än i Norge beror väl delvis på att i Danmark inte fanns några kvisslingar att tillgå. Tyskarna valde därför att samarbeta med den sittande regeringen under socialdemokraten Thorvald Stauning. Men det fanns också i Danmark en annan förståelse för förhandlingar med den mäktige grannen i söder. Stauning och andra ledande politiker var nämligen ett gott stycke in på 40-talet övertygade om att Hitler skulle vinna kriget. De ställde därför in sig på att Danmark skulle inta sin plats i ett Europa under tysk hegemoni. Tanken var att man tjänade det danska folkets intressen bäst genom att så långt som möjligt anpassa sig till de tyska kraven. Och det är det som är själva kärnan i den danska så kallade förhandlingspolitiken under de första ockupationsåren, säger docent Lars Arne Norborg, expert på Danmarks moderna historia.
Ja, det var ju egentligen det enda danskarna hade att göra i den situationen som hade uppkommit genom den tyska ockupationen. Rötterna till förhandlingspolitiken går ju mycket djupt ner i dansk politisk historia. Man kan föra dem tillbaka åtminstone till 1864 när Danmark ju led sitt knusende nederlag gentemot tyskarna i striden om Sønderjylland. Och sen så blev danskarna ganska övertygade om, eller åtminstone de flesta danskar övertygade om, att Danmark var för litet och för svagt för att kunna hävda sig gentemot den mäktige tyske grannen. Det lönade sig inte att satsa på något försvar gentemot Tyskland. Vad kan det nytte, sa politikens chefredaktör Viggo Hörup redan 1904. Och man försökte istället hålla sig väl med tyskarna, och den politiken gick bra under det första världskriget. 1922 så antog Danmark en försvarsordning som gjorde det danska försvaret till det svagaste i hela Europa. Och det fanns en mycket stark folkmajoritet bakom det här. Så att när de konservativa under 1920-talet började kräva en försvarsupprustning, så ledde det till ett förkrossande nederlag för dem i valet 1929. När vi sen kommer fram på 30-talet och Hitler tog makten i Tyskland, så isolerade sig Danmark medvetet ifrån det övriga Norden. Danmark ville inte vara Nordens länkehund, bandhund, sa statsministern Thorvald Stauning på en studentafton i Lund 1937. Och som enda nordiska land så mottog Danmark det anbud om en non-aggressionspakt som de andra länderna avvisade i hopp om att kunna avvärja ett tyskt angrepp på det sättet. Och när det inte gick, ja, då blev förhandlingspolitiken den enda lösningen. När man har sagt A så måste man också säga B.
Man kan väl säga att Danmark ända sedan 1864, som du var inne på tidigare, Lars-Arne, utarbetar en alldeles speciell form för isolerad neutralitetspolitik som bygger på ett förtroendefullt förhållande till den stora grannen i söder. Det blir ju speciellt akut naturligtvis efter 1870 när det tyska riket bildas.
Ja, det är riktigt. Och det gäller som sagt för den officiella danska politiken. Men kanske man ska tillägga att det fanns hela tiden en opposition. De konservativa förde ju vidare den nationalliberala traditionen av motstånd mot det tyska ifrån 1800-talet. Och Christmas Möller, den konservativa partiledaren, företrädde ju den linjen både under mellankrigstiden och sedan under andra världskriget. Och det här är en av rötterna till motståndsrörelsen. Den del av motståndsrörelsen nämligen som hade sina anhängare bland de konservativa. Det fanns också en annan del av motståndsrörelsen som ju hade sina starkaste, sina flesta och mest övertygade anhängare inom kommunistpartiet.
Om vi säger att förhandlingspolitiken under besättelsen, under ockupationsåren fram till 1943 var en förnuftig strategi från dansk sida, så måste den väl också ha varit effektiv för ockupationsmakten?
Ja, det kan man säga. Det var ju i själva verket på det sättet att förhandlingspolitiken byggde på två förutsättningar. Det ena var Tysklands övermakt och Danmarks oförmåga att bjuda motstånd mot den. Det andra var att Tyskland också behövde Danmark, nämligen som basområde och som råvarukälla, och var berett att respektera Danmarks självständighet under förutsättning att det rådde lugn och ordning och att leveranserna gick som vanligt. Och det här betydde konkret att Danmark exporterade nästan alla sina lantbruksprodukter till Tyskland under de åren och inte till England. Och vidare så exporterade de dessutom ganska mycket industrivaror. Och det här betydde väldigt mycket för tyskarna, speciellt som tyskarna kunde ta emot de här varorna på kredit. Krediter som aldrig betalades igen naturligtvis. Så att man kan säga att det pris som Danmark fick betala för att ha det ganska hyfsat, vilket de ju hade, det var att de hjälpte Tyskland att finansiera dess krigföring.
Någonting som väl ändå är i behov av en förklaring, tycker jag nog, det är att det dröjde så pass länge innan det öppna motståndet gav sig till känna i Danmark. Vi får gå ända fram till 1943 innan motståndsrörelsen blir en kraft att räkna med.
Ja, det är riktigt. Nu sker det här ju så sakteliga. Våren kommer så sakteliga, som Kaj Munk skrev just under den här perioden. Det började med att den danske ministern i, eller sändebudet ska vi kanske säga i Washington, Henry Kaufman, slog larm och sa att det här kan inte få fortgå på detta sättet, därför att Danmark kan inte stå till svars inför de allierade med att efter segern inte ha givit något bidrag själva. Och Christmas Möller, som jag nyss nämnde, han flydde till England för att leda motståndet därifrån. Och sen fick vi ju redan 1942 den så kallade telegramkrisen, där Kristian den tionde gjorde en markering som svar på det lyckönskningstelegram han hade fått till sin, jag tror det var 70-årsdag, lakoniskt bara säga till Hitler: "Uttäler min bästa tack." Och det uppfattades som en förolämpning och höll ju på att leda till en kris redan då. Men annars är det riktigt att det är inte förrän 43 som det här kommer igång riktigt på allvar. Och den stora brytningen sker ju den 29 augusti 1943, då den tyska Wehrmacht slår till plötsligt och tar över makten och avsätter riksdag och folketing och styr landet med hjälp av ämbetsmännen, det så kallade departementsstyret, fram till maj 1945.
Augusti 1943, då har ju ändå kriget vänt.
Ja, och där är naturligtvis en av de viktigaste orsakerna Stalingrad och El Alamein. Det brukar ju anses vara vändpunkten, och det är i början av år 1943. Och det här betyder ju att danskarna börjar hoppas på att Tyskland inte ska avgå med segern, och då skapas helt andra förutsättningar, både realpolitiska förutsättningar och folkpsykologiska förutsättningar för en motståndsrörelse.
Mm. Man har blicken riktad framåt också.
Ja, det är självklart att man har. Man är som det där betraktelsesättet som Kaufmann anlade, att man vågar helt enkelt inte gå in i fredsperioden utan att ha givit något bidrag till de allierade seger. Den insikten, den sprider sig till allt fler människor, både bland politikerna och bland folk i allmänhet.
Nu är ju ockupationsåren, besättelseperioden, en av de mest genomtröskade och genomforskade perioderna i dansk historia överhuvudtaget. Och här så har väl historikerna anlagt lite olika synsätt också.
Ja, det har de. Den etablerade uppfattningen, den säger ju ungefär det jag sa alldeles nyss, att insikten om nödvändigheten för Danmark att göra motstånd, den sprider sig till allt fler, och den accepteras också utav politikerna. Och när brytningen kommer så är det egentligen därför att alla vill det. Men den uppfattningen är inte oomstridd. Det finns en dansk historiker som heter Henrik Kirchhoff som menar alldeles tvärtom. Han skrev en doktorsavhandling om augustiupproret 1943 som kom 1979, och han menar att politikerna i själva verket gärna hade fortsatt samarbetspolitiken ett tag till, därför att de menar att den var en förutsättning för det danska politiska systemets överlevnad. Men sen när man kommer fram på sommaren 1943 så är det det danska folket som säger nej, och framförallt de radikala elementen. Det är lite grann av en social revolt som håller på att segla upp. Kommunisterna spelar en viktig roll där, och då börjar politikerna att få stora skälvan, för de är rädda för att efter freden så blir det en kommunistisk revolution i Danmark, och då måste de helt enkelt också vara med på noterna och sluta upp kring motståndet.
Ytterligare en anpassningsrörelse alltså från det danska etablissemangets sida till förändrade omständigheter efter ockupationstidens slut. Politiskt blev också omställningen under de närmaste efterkrigsåren i Danmark mindre omvälvande än i de flesta andra länder som hade varit under tyskt välde. Politiker och affärsmän fortsatte i sina gamla sysslor, och som den danske rättshistorikern Ditlev Tam visade i en uppmärksammad doktorsavhandling för några år sedan, så kom rättsuppgörelsen efter besättelsen att drabba i första hand småfifflare som hade haft egen vinning av att samarbeta med tyskarna och sätta dit sina egna landsmän, medan vissa av de riktigt fula fiskarna slank ur eller aldrig hamnade i det rättsliga garnet. Och så här skiljer sig Danmark från broderlandet Norge, där många av samarbetsmännen dömdes till hårda fängelsestraff. En del av dem avrättades också. Andra förlorade sina medborgerliga rättigheter för lång tid. I Danmark gick normaliseringen smidigare. De flesta beslutsfattare hade ju varit med om förhandlingspolitiken från början. Och de kunde inte gärna sitta där och vara upprörda och döma sig själva. Men problem fanns det, inte minst ekonomiska, under den närmaste efterkrigstiden. Före kriget hade Danmarks ekonomi varit extremt utrikeshandelsberoende. Viktigast var den brittiska marknaden som stod för ungefär 2/3 av den samlade danska exporten med smör, fläsk och ägg som de dominerande varorna under 30-talet. Men efter den 9 april stängdes den brittiska marknaden och Danmark integrerades i den tyska krigsekonomin. Vid befrielsen i maj 1945 blev förhållandet plötsligt det motsatta. Den tyska marknaden som hade försörjt Danmark med kol och stål bröt samman. Nu hade Danmark i stort sett bara Sverige och Norge som återstående handelspartners. Och Danmarks enda egentliga tillgång i förhållandet med krigets segramakter var just motståndsrörelsens aktioner under det sista ockupationsåret. Det säger historikern Leon Dalgas Jensen som har specialiserat sig på den danska ekonomiska återuppbyggnaden.
Danmark blev vitt ut omkring i världen uppfattat som en allierad till Tyskland. Och det bildet skulle ju fjärnas och det var Storbritannien sådan sett intresserad i. Men prisen var att Danmark tillpassade sig de allierades prispolitik. Och USA, Kanada och Storbritannien hade avtalt att prisutvecklingen i övergångsfasen från krig till fred skulle hållas under stram kontroll så man hindrade inflation.
Bilden av Danmark som Tysklands allierade under kriget måste nu tvättas bort. Och Storbritannien och de andra västmakterna var intresserade av det, men bara på ett villkor, nämligen att priserna på danska exportvaror hölls under kontroll för att undvika en efterkrigsinflation. Och det betyder rent konkret att priset på danska jordbruksprodukter föll kraftigt från en mycket hög nivå under själva kriget, när bönderna i Danmark hade levt gott på tyskarnas plundring av den danska riksbanken. Det var ju pengar som gick direkt i de danska böndernas fickor och som tyskarna sedan aldrig behövde bekymra sig om att betala igen. Nu efter kriget var det danska jordbruket som fick ta baksmällan. Och det här är ju allmänt talat den lilla nationens dilemma, att alltid anpassa sig efter styrkeförhållandena i omvärlden. Krig eller inte, så gäller det att överleva och komma på fötter igen. I Danmark efter kriget insåg man svagheten i landets ensidiga beroende av jordbruksexporten. Och det fanns därför, säger Leon Dalgas Jensen, särskilt bland industrifolk i Danmark, en vilja att också satsa på den östeuropeiska marknaden. Här föreställde man sig att det skulle finnas avsättning för maskiner, fartyg och andra typiska danska industriprodukter i en återuppbyggnadsfas som har vissa likheter med situationen i dagens Östeuropa.
Här spelade det en roll, især för dansk industri, med det östeuropeiska marknaden. Där föreställde man sig i dansk industri att här var det en möjlighet för expansion. Här var det ett stort område som ville få brug för maskiner och annat som var huvudproduktet i dansk industriexport.
Det här, säger Leon Dalgas Jensen, var också ett inslag i en allmän dansk brobyggningspolitik. Man ville inte hamna med båda fötterna i ena stormaktslägret och tvingas till ett nytt ekonomiskt beroende som före och under kriget. Men den här nyorienteringen blev ändå rätt kortvarig. Med Danmarks inträde i Atlantpakten 1949 övergavs definitivt den traditionella danska neutraliteten. Och för att få vara med i Marshallplanen för ekonomisk återuppbyggnad i Europa, som i praktiken hindrade de socialistiska öststatsländerna från att delta, så drevs Danmark också in i den amerikanska embargo- eller avspärrningspolitiken österut. Alla i Danmark var inte förtjusta i den här utvecklingen. Det fanns under de första efterkrigsåren ett starkt danskt stöd för ett skandinaviskt försvarsförbund mellan Norge, Sverige och Danmark. Idén drevs hårt från svenskt håll men torpederades av norrmännen som var oroliga för att vapenleveranser från USA och England skulle utebli om man inte anslöt sig till en västlig försvarsallians. När så norrmännen gick med i NATO så fanns det fortfarande danska politiker som ville ha ett danskt-svenskt försvarssamarbete. Men då var svenskarna inte längre intresserade. Idag är det många forskare som anser att Danmark och Norge kunde ha uppnått fullgoda vapenleveranser från väst oavsett om man hade gått med i Atlantpakten eller ej, och att opinionen blev manipulerad. Vapenbehovet överdrevs helt enkelt. Men efter Pragkuppen 1948 och kalla krigets utbrott vägde de sakliga argumenten lätt. För ett land som hade varit så traditionellt avrustningsvilligt som Danmark kunde NATO-medlemskapet till en början upplevas som en börda. För på några få efterkrigsår ökade försvarsutgifterna i Danmark med 400%. Och särskilt bekymmersamt blev det när Koreakriget bröt ut 1950, berättar Paul Villon, historiker vid Köpenhamns universitet.
Det gick kun ett par månader efter krigens utbrud för amerikanerna kom med de första krav om en mycket stor upprustning till alla de europeiska NATO-länder, här bland alltså Danmark. Och de upprustningskrav ställde de danska beslutningstagare, speciellt Socialdemokraterna och det radikala vänster, i en mycket vansklig situation. Fordi man på den ene side selv indsåg behovet för ett væsentligt styrket försvar, men på den anden side havde en betydelig del av opinionen imod sig som stadigvæk tænkte i de neutralistiske og antimilitaristiske baner.
Koreakriget, säger Paul Villon, medförde att USA ställde hårda upprustningskrav på sina allierade i Västeuropa. Och med kriget kom också den så kallade Koreaboomen med chockhöjningar på råvarupriserna, vilket medförde en enorm påfrestning på ett litet land som Danmark, i stort sett helt utan egna industriråvaror. Socialdemokraterna i regeringen tvangs alltså att försvara uppslutningen kring ett västligt styrkeförsvar, samtidigt som en stor del av opinionen fortfarande tänkte i neutralistiska och antimilitaristiska banor, precis som före världskriget. Dessutom slök ju upprustningen pengar som annars kunde ha gått till den sociala välfärden. Visserligen har Danmark under hela efterkrigstiden varit en lojal medlem av Västmaktsblocket, säger Paul Villon, och det här är i hög grad ett resultat av erfarenheterna från krigs- och ockupationstiden. Men det har också, särskilt åren kring 1950, funnits en utbredd skepsis i Danmark mot en alltför stark knytning västerut.
Det var något som speciellt Danmark var mycket følsom overfor, fordi Danmark på det här tidspunkt var mycket utsatt, hade en mycket geostrategisk utsatt position, och man hade en ganska stark misstanke, som i övrigt var berättigad, om att de atlantiska allierade varken kunde eller ville komma Danmark till hjälp.
Och skälet till den här danska misstänksamheten, säger Paul Villon, är att man utgick från, på rätt goda grunder för övrigt, att de allierade varken kunde eller ville komma Danmark till undsättning om det hade blivit ett stort krig på nytt och angriparen nu hetat Ryssland. Den tänkbara krigsskådeplatsen under nästan hela efterkrigstiden har ju varit Centraleuropa, medan Danmark och Norge och hela det nordiska området har utgjort periferi. Så när Mogens Glistrup på sin tid ville ersätta det danska försvaret med en automatisk telefonsvarare, så red han på den här misstänksamheten. Som den danska historien visar var han heller inte den första i sitt slag. Ja, om en vecka på skärtorsdagen här i Vetandets värld så kommer vi att återvända till Danmark under tysk ockupation, och framförallt till den diskussion om motståndsrörelsen som har förts bland danska historiker. Och ansvarig för det här programmet är du, Gunnar Barke, som själv har forskat om nyhetsförmedlingen i Danmark under kriget.
Och det jag tänker ta upp, det är hur har forskningen lyckats förändra den bild av motståndsrörelsen som motståndsrörelsen hade av sig själv, framförallt sommaren 1945. Du tog ju i det här programmet din utgångspunkt i den 9 april 1940. Jag tar på visst sätt min utgångspunkt i den 5 maj 1945, nämligen när kriget är slut. Och när motståndsrörelsen ser ut att vara den verkliga segraren i den här kampen mellan politiker och motståndsmän som ju har talats om i det här programmet.
Motståndsrörelsen framstår ju som hjältar vid den här tidpunkten givetvis. Och det är väl en bild som på många sätt har ifrågasatts och reviderats.
Ja, forskarna började ju på allvar, man kan säga 1954, när den första avhandlingen kom. Och den tycks pågå med oförminskad fart och intensitet. Och det man kan konstatera mycket snabbt är att forskningen på många väsentliga punkter har förändrat den här hjältebilden av motståndsrörelsen.
I dagens Vetandets värld om Danmark under och efter en ockupation hörde vi nu sist redaktören Anders Björnsson samtala med filosofilicensiat Gunnar Barke. Och tidigare i dagens program medverkade docent Lars Arne Norborg i Lund samt de båda Köpenhamns historikerna Leon Dalgas Jensen och Paul Viom.
Om svensk hjälp och humanitär hjälp till våra grannländer, kanske framförallt Norge och i viss mån Finland. En återblick den 30 november 1990 på krigsåren 1940-45.
Sverige fick uppbära mycket kritik både under och efter kriget för att den svenska regeringen varit så njugg, ansåg man, mot broderfolket, och det både folkrättsligt och ekonomiskt. Historikern Anders Berge har studerat svenskt humanitärt bistånd och hindren för sånt bistånd till det av tyskarna ockuperade Norge. Den svenska avvisande hållningen till omfattande livsmedelsförsändelser kom att uppfattas som ett svek och ett slag i ansiktet på norrmännen. Å andra sidan gav Sverige hjälp till den tyska krigsinsatsen genom strategiska leveranser från gruvorna i norr. Å andra sidan så kom Sverige från första början genom ett handelsavtal med Storbritannien att ingå i en blockad riktad mot Tyskland. Anders Berge.
Ja, det paradoxala var ju att just vad beträffar humanitär hjälp till Norge så kom det främsta motståndet inte från Tyskland utan från Storbritannien och sedermera USA. Från de ländernas synpunkt så var ju Norge under den här tiden en del av den tyska ekonomin som man hade som ambition att svälta ut och blockera. Och humanitär hjälp betraktade man då som ett sätt att pumpa in resurser i den tyska ekonomin. Så att under den första delen av kriget, ända fram till 43 och egentligen 44, så bedrev man från London och Washington en utomordentligt sträng blockadpolitik som Sverige var tvunget att rätta sig efter för att i sin tur få importera genom blockadlinjerna.
Här skiljer sig ju Sveriges uppträdande visavi Norge gentemot vårt tidigare förhållningssätt till Finland under vinterkriget.
Det är en mycket stor skillnad, och där är blockaden bara en utav flera faktorer. Från svensk synpunkt så var den finska insatsen under vinterkriget 39-40 en slags framskjuten svensk försvarskamp. Finnarna höll alltså det sovjetiska hotet på avstånd. Och det är alldeles klart att även det svenska humanitära biståndet i Finland drevs utav den här insikten att man vill uppmuntra finnarna i denna kamp. Men Norge fungerar inte på det som en framskjuten svensk försvarslinje från 9 april 1940 och framåt. Utan man såg egentligen på svensk sida då inga strategiska intressen som talade för en satsning på Norgehjälp. När det sedermera under kriget utvecklades ett starkt intresse också från de ledande i Sverige för Norgehjälp, så tänkte man nog framförallt på efterkrigstiden, att man alltså ville läka såren från krigsåren och grundlägga goda grannrelationer efter kriget var slut.
Ja, för det satt ju en norsk exilregering i London som hade goda förbindelser med den brittiska regeringen, men på just den här punkten så ville ju de norska exilpolitikerna gå en annan väg än engelsmännen.
Det förelåg utan tvekan en spänning i den här frågan mellan den norska Londonregeringen och Storbritannien och USA. Det var från norsk exilsynpunkt omöjligt att acceptera tanken att man skulle så långt möjligt förhindra livsmedelstillförsel av hemlandet. Man måste tänka på att det vid den här tiden fanns många sjömän och andra som hade sina familjer, sina nära och kära hemma i Norge. Och det var en stark opinion för att man skulle med humanitär hjälp lätta deras börda och förbättra villkoren i Norge. Så från den norska Londonregeringens synpunkt så var det hela tiden framstod som riktigt att ge humanitär hjälp till hemlandet i någon utsträckning, även om man i allmänhet var för den här allierade blockadpolitiken mot Tyskland.
Och ett argument från Londonregeringens sida var väl också att om man på det här viset genom blockadpolitiken helt enkelt svälte ut det norska folket, och skulle också norrmännens motstånds- och kampvilja försvagas. Men det här är väl en klassisk konflikt, Anders, mellan realpolitik å ena sidan och moral å andra.
Ja, grundproblemet var ju att det gick alltså inte att ge humanitär hjälp till folk som var ockuperade av Tyskland utan att samtidigt, åtminstone indirekt, ge lättnader till den tyska ekonomin som de allierade då alltså ville blockera och svälta ut. Så det var en reell konflikt som var oundviklig. Man måste välja vilken sak man skulle prioritera. Och samma